Apostlagärningarna har 28 kapitel. Vi har hunnit igenom 10 och är nu på kapitel 11 då. Lite repetition bara för att få in det ett sammanhang det vi har läst idag. Nu tar jag riktigt grundligt här. Bibeln består av två delar, Gamla testamentet och Nya testamentet. Nya testamentet får vi, att brottet får vi egentligen med att Jesus påannonseras, Jesus föds. De fyra första böckerna i Nya testamentet är evangelier, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, som berättar om Jesu liv med allt vad det innebär, undervisning, under, bota sjuka, alla de här sakerna vi har. Och vi får en väldig fokusering på Jesu död, den sista tredjedelen, fjärdedelen egentligen av varje av de, vart ett av de evangelierna handlar om Jesus sista vecka. Vägen fram till korset, Jesus som dör och sen Jesu uppståndelse som det stora genombrottet. Boken därefter är Apostlagärningarna och den handlar egentligen om hur den första kristna kyrkan växer fram. Vi läste i första kapitlet om hur det är Lukas som har skrivit ett evangelium och Lukas som har skrivit Apostlagärningarna. Vi läste i första kapitlet om hur Lukas tidigare hade skrivit om allt det Jesus gjorde fram till dess han tog upp till himlen. Och underförstått, nu fortsätter Lukas att berätta om vad Jesus gör genom lärjungarna, genom apostlarna, genom de som har följt honom, genom kyrkan som växer fram. Och det vi ser när vi läser historien, det är vilken enorm kraft det finns i den här första kristna kyrkan. På 30 år ungefär så har den i stort sett nått runt Medelhavet och en bit upp, vidare upp i Europa. Otrolig sprängskraft. Ett otroligt engagemang hos de här första kristna att få bära det här vidare. Vi pratar om förföljelsen som hjälpte till i det här. Ni vet det där med flugsvärmen som samlas runt en sockerbit. Så ska man slå ihjäl flugorna, tänker man, om man klämmer till så här. Och möjligen får man en, men kanske helst inte alls. Vart är de andra flugorna? Ja, de har stuckit iväg all världens väg. Och den här effekten ser vi också i apostlagärningarna. Man försöker att klämma åt det här, man drar igång förföljelse, man försöker komma åt de kristna, man slår ner handen och de sprids ut, och det står att överallt där de kom, så det står förkunnar tror jag i Bibeln, men egentligen är ordet de berättar, de pratar om det här. Det är inte predikanter, det är inte präster, det är inte pastorer som ger sig ut, utan där de kommer, det berättar de vidare. Ett perspektiv som har blivit tydligt för mig i den här vägen fram under höstterminen, det är den enorma brottning som det blir för den första kristna kyrkan, som ju faktiskt är en judekristen kyrka. De lärjungar som fanns nära Jesus, de var ju judar. Nu ska de ta in det här att, alltså de hade ju från modersmjölken, från det de började växa upp, så hade de med sig det här att Guds folk, det var Israel, det var judarna. De var hans utvalda egendomsfolk. Inte för att de var märkvärdiga än andra, utan för att Gud där ville visa sin härlighet. Och det de måste brottas med att försöka ta in, det är att nu ska det här vidare. Guds folk kommer att finnas över hela världen, inte bara bland judarna. Och den här brottningen vi får se också i Apostlagärningarna 11. Vi börjar egentligen vara i centrum av den. Den enorma brottning och kamp som det här är för lärjungarna att ta in och förstå. Och i det här kapitlet då, 10 och 11, så står Petrus brottning i fokus. Och vi läste där i vers 4 hur Petrus, han har ju varit iväg nu till Cornelius, en romersk officer. Han har predikat för dem och han har döpt dem till kristna. Och så kommer han tillbaka till de omskurna, alltså judarna, de judekristna, och ska stå till svars för det här. Hur kan han göra så här? Det här stämmer inte här med hans judiska rötter, hans judiska tro. Och då börjar Petrus med att säga, han ger hela storyn. Jag var i Joppe, medan jag bad föll jag i hänryckning och hade en syn. Det här är en ganska fromt återberättande av vad som händer. Det är väl ofta så vi gör kanske i kyrkan, att vi frommar till det lite grann så här. När man läser i Apostlagärningarna 10, så när det här verkligen händer, så ser man, jag ska läsa för er. Petrus gick mycket riktigt upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Och vad han såg? Jo, han såg mat. Hänger ni med? Men det här lämnar han berätta för de andra sen. Han var öppen för en matsyn här. Jag säger inte att han jag säger inte att han hade så starka mattankar att han därför började se mat så här. Det är inte det jag säger. Utan jag tänker att så här fungerar det faktiskt ganska ofta, att Gud använder de omständigheter vi är i. Gud använder de situationer vi befinner oss i för att tala till oss, för att nå fram till oss. Och här är kopplingen ganska tydlig. Han är jättehungrig. Det sänks ner en stor duk med massa olika djur på den, i den här duken. Och så får han höra ta och ät. Och hela Petrus inre protesterar. Det blir ångest, jag vågar säga det. Det blir ångest i hans inre. Varför? Jo, därför att han har hela sin uppväxt lärt sig att de djur som finns representerade här, det är djur som man inte ska äta som en from jude. Det är orena djur. Att äta dem gör att göra sig själv oren. Kommer ni ihåg vad det stod där? Något sånt här har aldrig kommit i min mun, säger han. Och då kan ni tänka er ångesten som blir när han får höra, ta och ät, Petrus. Och Petrus, han protesterar, tre gånger protesterar han. Försvann djuret nu? Kan vi få tillbaka det? 1, 2, 3. Hör ni mig? Det lät som det försvann. Tre gånger. Fick en uppenbarelse nu, eller? Tre gånger protesterar och säger, något sånt har jag aldrig tagit i min mun och något sånt ska aldrig in i min mun igen. Och så tre gånger får han höra, vad Gud förklarar för rent, det ska inte du förklara för som orent. Och medan Petrus funderar på det här, börjar käka på de första kycklingbenen och så ringer det på dörren där nere, knackar på dörren där nere. Och så kommer det sändebud som ber honom följa med till Cornelius. Och då kopplar han, det är det Gud ville säga. Jag ser människor som orena. Gud säger, sätt inte de gränserna utan går dit jag kallar dig att gå. Han såg mat, han var mottaglig för matsyn. Och nu gör jag en liten utvikning utanför texten. Jag tänker så här, när ni ber, händer det när ni ber att ni gärna vill vara koncentrerade, tänka på det ni ska be, men helt plötsligt märker ni att tankarna är någonstans helt annanstans än det ni hade tänkt be för? Har det hänt någon gång? Känns det ibland som ett problem? Få det er ibland att känna er som de hedningar som ni faktiskt är? Händer det? Ja, ni är faktiskt hedningar därför att ni är inte omskurna, ni är inte judar, och då är ni definitionsmässigt hedningar. Inte beroende på hur ni lever eller för er så. Jag tänker att ja, men det är så här det fungerar för oss. Jag tror att det här är ganska mänskligt. En del av oss är bättre på att koncentrera oss, andra är sämre. I tider är vi bättre på att koncentrera oss, andra tider är vi sämre på det. Vi är trötta, stressade, allt möjligt sånt här som kan hända. Eller att det är saker som engagerar oss i vårt inre. Och så tänker vi ibland att bön att på något sätt ställa sig vid sidan om nu ska jag vara from, nu ska jag be till Gud, nu ska jag så här. Och så störs jag av de här tankarna som kommer in. Ett gott andligt råd som många ger är att helt enkelt acceptera att så här är det. Och titta på vad är det som tar mina tankar då? Och så lyfta in dem i bönen. Inte säga att det är ett sidospår, utan lyfta in dem i bönen. Prata med Gud om det. Bön är ingenting man gör vid sidan av sitt liv, utan någonting man gör mitt i livet. Och därför kan livet gärna få finnas med i bönen. Gud kan inte möta dig någonstans, någon annanstans än där du själv är. Gud kan inte möta dig någon annanstans än där du själv är. Och därför är det bra att lyfta in där jag är, det som upptar min tanke, det som är min oro, det som är min längtan. Att ta in dig i bönen när jag pratar med Gud. Därför att det är där jag befinner mig. Och där kan Gud möta mig. Vilken resa det var för lärjungarna. Jag ska faktiskt ut och resa. Jag ska hem och stänga igen resväskan när jag haft den här gudstjänsten. Vi ska på vår första charterresa till Fuerteventura. Vi åker ikväll och vi har aldrig gjort något sånt här förut. Och vi vet inte riktigt vad vi kommer till, men idag har man ju lite möjligheter. Dels har vi pratat med kompisar som har varit där. Min fru är väldigt duktig på att intervjua dem och höra hur det är och vad man ska tänka på och hur det ser ut och allting sånt där. Sen kan man gå ut via internet och kolla nu också och se hur det ser ut. Så man gör sig en bild och tänker att så här är det kanske. Och då tror jag erfarenheten säger att när man väl kommer på plats så är det lite annorlunda än den där bilden som man hade gjort sig. Eller hur? Och så kan det ju faktiskt vara för oss också. Det är mycket i livet, mycket vi funderar över, mycket under vår resa i livet där vi kan göra oss bilder och ha tankar. Och en del resmål intresserar oss inte särskilt mycket därför att vi gör oss bilden av att så här är det nog. Så här är det att vara medelålders. Så här är det att vara si. Så här är det att vara kristen. Så här är det att... Och så gör vi oss bilden och så håller den oss tillbaka därför att vi har gjort oss en klar bild av vad det ska handla om. Och så är vi inte intresserade. Jag tänker på Job, en av profeterna i Gamla Testamentet. Han kämpar med lidande. Han kämpar med rättvisa. Han brottas hårt med det. Hur hänger det här ihop med han som har levt ett rättskaffens liv och gjort allting så bra så här? Och så drabbas han så svårt. Försöker att brottas med Gud omkring det här och få det att gå ihop och se hur hänger det här ihop egentligen? Borde inte mitt liv bli bra, välsignat, rätt nu när jag har levt som jag har gjort? Jag tror det är 32 kapitel brottning. Och jag tror att i kapitel 32 så har han inte kommit egentligen särskilt mycket närmare svaret. Men det Job säger det är att det enda jag egentligen visste det var vad andra hade sagt om dig. Men nu har jag sett det med mina egna ögon. Och så böjer sig Job under Gud på något sätt. För det han har sett har varit så mäktigt och stort. Jag har tänkt på det här många gånger. Endast hörsägner hade jag hört om dig, så står det i 1917 översättning. Jag har bara hört vad andra säger. Jag har bara hört vad andra har gjort för erfarenheter. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Och då Gud nöjer jag mig. Vilken resa de här lärjungarna fick göra. De levde ganska vanliga vardagsliv. De vi kanske kände till mest, de var fiskare. Vi vet någon som var tullindrivare. Jag har inte koll på dem allihop. Den teologiska kursen har inte gått. Eller också glömt den. Jag vet inte vilket. Men ganska vardagliga, allmänna vardagsliv som de levde. Och jag tänker att det religiösa... En del pratar idag om att man är fanatisk när man tar det här med tro på allvar. Men det religiösa, det fanatiska, det kan man säga att det, känslan av att det var en grupp som på något sätt fick ta hand om det här. Att det fanns en grupp proffs, ett gäng elit, präster, skriftlärde, fariseer. Vi hittar sina olika ord. Det fanns nog en grundfromhet ute i hela samhället, så var det. Men jag tror ändå att de här var det på något sätt man ändå tänkte och räknade. Man hade gett det till dem, eller de hade tagit det, eller vad man skulle säga då. Så levde de sina vardagsliv där. Så står Jesus där en dag och säger, följ mig. Och de gör det. Någonstans, jag tror jag sa det när jag predikade utifrån det här att någonstans antar jag att de har hört Jesus, sett Jesus, har en känsla av vem man är och vad han står för, som gör det möjligt för dem att faktiskt lämna fiskebåten och trava iväg och gå tillsammans med honom, lyssna på honom, se vad han gör och allt det här, ta in det. Jag tänker vilken resa från deras bild av vad verkligheten är, deras bild av vardagen, hur den ska vara, deras bild av Gud och deras bild av den här Jesus. Vilken resa det är från när de började den här vandringen. Där de får se, där de får vara med om. Där de får lyssna till. Allt det här där vi ser dem gång på gång bli så förbryllade. De gång på gång hamnar i det här att de får inte ihop det. De begriper inte vem man är. De kan inte riktigt ta till sig det. Och så tänker de här specialtillfällena när han är tillsammans med de 12 bara. En liten skara. när han gör de här lite speciella underverken. En liksom en specialskola för de här lärjungarna, de här de skulle få lära sig, de skulle få tydligt få se det som den allmänna folkhopen kanske inte kunde ta in. Och när det börjar bli någorlunda normal vardag för dem och de har börjat ta in det här, ja, då kommer vi framåt påsken då Jesus börjar prata om att han ska lida och dö. Vi kommer till den här kvällen där han blir, ja, dels håller ett långt tal till dem, han blir tillfångatagen, han blir bortförd, han blir dömd, han blir misshandlad, han blir korsfäst och dödad. Vi har de här kaotiska dygnen där liksom allt är krossat. De hade lämnat fiskeri och tullhus och allting sånt där. De hade byggt drömmar och så krossas allt ihop på ett par dygn. Och chocken ändå mer när Jesus plötsligt står och levande igen och säger: det är lugnt, det var inte slut här, det finns en fortsättning. Vi läser att 40 dagar är Jesus tillsammans med dem, undervisar dem, hjälper dem att se, hjälper dem att titta bak i Gamla testamentet och säga: jaha, var det där profeterna pratar om? Var det här det handlar om? Var det här det betydde? Och liksom få en ny bild av vem Jesus är och vad skrifterna handlar om. Så lämnar han dem, så har de erfarenheter av den heliga ande som utgjuts över dem. Och så har de fått uppdraget att gå ut och berätta. Och det gör de. De far till synagoger, judiska gudstjänstplatser, judiska boställen, allt sånt här runt omkring. Och så kommer det här för Petrus. Och så gör de andra erfarenheterna. Det läste vi också, hur de kom till Antiochia. Där började de kallas kristna. Hedna kristna, då de kallas kristna. Vilken resa det var. Vilken otrolig resa det var. Och hela tiden måste ta in och försöka förstå, försöka anpassa sig och försöka se: jaha, är det här det handlar om? Är det så här det är? Är det här Gud vill? Och de har brottning i kapitel 11. Vi kommer fram till kapitel 15 som ni får om några söndagar då. Så har de det stora apostlamötet i Jerusalem när de ska bestämma: okej, hedningarna får vara med, men på vilka villkor? Vad ska vi förvänta oss av dem? Vad ska vi kräva av dem? Vad ska de hålla för att få vara med? Och så säger de: det är okej att de får vara med. Och så säger de: men de här sakerna. Och så är det några få saker de vill lyfta fram då. Vilken resa det är. På några år så ska det här vridas och vändas upp och ner. Och det som har hänt konkret här då, för er som inte var med förra gången när vi hade kapitel 10, det var ju att Petrus gick hem till Cornelius, en romare, klev in i hans hus. Gud hade också gett honom uppenbarelser. Han fastade, tror jag. Så han var inte... Är djuret borta igen? Är det signaler eller? Hör ni mig? Jo, han predikar och när han predikar så faller den heliga ande över församlingen. Det står att de börjar tala i tungor och de börjar profetera. Och Paulus finner ingen anledning, nej, Petrus är jag pratar om nu. Petrus hittar ingen anledning att fortsätta predika, för det är ingen som bryr sig längre. Det är ingen som lyssnar längre, för de är så helt uppfyllda av Gud och vad Gud gör. Och så tar han konsekvenserna och döper dem och säger att nu har Gud också gett er den här gåvan. Så avslutade Petrus sitt försvarstal och de andra judekristna ledarna tog emot det. De sa det: så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Hur skulle då jag kunna hindra Gud? Så sa Petrus. Och där tänkte jag knyta ihop min predikan nu. Jag har inte kommit fram till nu vad temat för predikan är. Men jag tänkte knyta ihop den här nu och fundera kring hur kan jag hindra att hedningarna, hur kan jag hindra Gud att låta hedningarna föra det här? Jag tänker så här, att jag som kristen tänker att jag tillhör det utvalda folket, att vi är de utvalda, precis som judarna hade en tendens att göra då, att avgränsa sig, att se sig som eliten, att hamna lite över på något sätt. Att på ett felaktigt sätt börja tänka vi och dem. Att fastna i självgodhet. Att börja se på andra med förakt. Att konstatera min egen renhet och fromhet och se ner på andras förfall. Nu spetsar jag till det lite grann i mina ord här. Vi känner igen Jesu liknelse. Hör ni mig? Så här gör vi när vi har årsmöten så här, och vi tycker inte folk ska prata längre. Då drar vi ner ljudet så här så det ska bli tyst. Är det det du håller på med, Anders? Ni känner igen Jesu liknelse där han pratar om faran att se på andra på ett sånt sätt att jag lägger märke till flisan som finns i deras ögon, men jag är blind för bjälken som tar upp mitt eget synfält. Stark bild. Se de små sakerna hos andra men vara blind för mina egna stora fel och brister. En ödmjukhet för vem jag är, hur det fungerar i mitt liv. Det andra jag tänkte, risken att isolera sig innanför kyrkväggarna. Risken att isolera sig innanför kyrkväggarna. Ofta är det väl en rädsla kanske för vad som finns där utanför. De som finns där utanför, vad som finns där utanför. Jag tänker hur ofta har det inte hänt att när någon har blivit en kristen som har haft en massa människor, massa vänner omkring sig som inte är kristna, att man efter några år har tappat kontakten med nästan varenda en. Naturliga kopplingar, naturliga kontaktpunkter för att göra det som vi har sagt ska göra, att vi ska berätta vidare om Jesus. Det har säkert många olika förklaringar att det blir så här, men jag tänker hur tragiskt det är när Gud har gett medningarna möjlighet att omvända sig och det ändå inte finns någon där som är beredd att tala om det för dem. Om det rädsla det handlar om, hur får man bukt med rädsla? Ja, det är en allmänt god regel också att kärlek driver bort rädsla. Där kärleken finns, där växer mitt engagemang. Och där trycks rädslan undan. Och då tänker jag att ett möjligt botemedel kan vara att leva så nära människor omkring mig att mitt engagemang och min kärlek väcks. I distansen byggs ofta rädsla. Hallå? Hallå? Är det inte så att det är ofta i distansen som rädslan finns? När vi kommer nära. Det börjar vara besvärligt. När vi kommer nära det, då växer ett engagemang. Men i distansen så finns det rum för rädslan. Och så tänkte den tredje saken. Rädsla för att inte kunna uttrycka mig och min tro. Att jag inte vågar öppna munnen därför att jag känner mig inte säker, inte trygg med mig själv och det som jag har funnit. Och då tänker jag att vi behöver återvinna det andliga samtalet. Egentligen så naturligt som helst. Att börja prata om det som rör sig i mitt inre. Att börja prata om det som har med tro att göra. Att börja ventilera de här frågorna. Helt naturligt, mitt där vi finns i vårt vardagsliv. En chans att öva oss att hitta våra ord. Hitta oss själva. Att dela våra erfarenheter och uttrycka vilka vi är. Och vad vi tror. Gud har gett hedningarna en möjlighet att vända om. Och rent krasst, nu har vi det här med definitionen igen. Rent krasst är jag hedning bland andra hedningar. Så är det ju. Rent krasst är jag hedning bland andra hedningar. Vi vet vad Gud vill. Och då blir uppmaningen idag, början av år 2010, att låt oss gå ut och berätta vad vi har sett och vad vi har hört, föra budskapet vidare så att andra också får möjlighet att höra. Amen. Gud, jag tackar dig för ditt ord till oss. Tack för att du är så suverän, du är så tålmodig och du är så generös. Lägg nu ditt ord på våra hjärtan så att det kan få bära vidare i våra liv. Amen.